Nu ska vi till Österlen, för där bor månadens ansikte Maria Samuelsson. Och en titel hon haft är brukarinflytande samordnare. Det handlar om psykisk ohälsa, något hon själv har erfarenhet av. Maria bor i Järjestad utanför Simrishamn i ett hemtrevligt hus som vetter åt den lugna bygatan åt ena hållet och en stor äng åt det andra. Hennes egen äng för övrigt. Maria har satt sig vid matrumsbordet där färgen är svart och lysande rött. Men det är inte för att fungera som kontrastmarkeringar.
Jag ser bättre än så, det är för att det ska vara snyggt här inne. Jag gillar färger och jag tycker om rött och svart. Det råkar ju vara en kontrast nu när du säger det, men det är inget jag tänker på.
Men du har en synnedsättning?
Ja, jag har ju sett dåligt sedan jag föddes och jag är väldigt närsynt. Men jag tycker ju själv att jag ser allt. Ibland lite för bra, jag ser skiten på bordet och golvet. Men jag har svårt att läsa text på långt håll. Och det är där så jag ser 10% eller 13% om man ska vara noga på ena ögat och 8% på andra.
Och när jag letade information om dig på nätet så såg jag att du vid något tillfälle var väldigt missnöjd med färdtjänsten. Och det innebär att du kan inte köra bil.
Nej, det kan jag ju inte. Det har jag ju saknat i mitt liv. Men jag kör faktiskt moped, men det vågar man väl inte säga högt egentligen. Men jag har en moped som jag får lov att köra upp i 25 km i timmen. Jag bor ju ute på landet här, så att småvägar och gammal cykelväg in till Simrishamn, så funkar det.
Men till längre sträckor och om du inte åker kommunalt så är det färdtjänst?
Ja, men jag faktiskt undviker det, för det är mest katastrof tycker jag tyvärr. Det har det varit ju, det är ju nog ganska länge sedan den där artikeln var om när jag klagade. Men jag åker ju rätt så långt också i jobbet. Jag har varit i Knisling och Perstorp och Kristianstad och så. Men jag åker oftast tåg och buss. Jag var i Perstorp ganska nyligen. Och skulle man åka bil skulle det ta 1,5 timme hem. Kollektivtrafik 2,5 timme. Men färdtjänsten tog 2 timmar och 40 minuter. För jag fick åka med någon annan och sen blev det helt plötsligt färdtjänsten en busslinje. En viss sträcka här på Österlen. Så då hoppade på några damer som skulle till sina sommarhus. Så att ja, jag är inte jätteglad i färdtjänsten.
Men vad är det du gör som gör att du behöver ta det till Knislinge och Kristianstad och annat?
Ja, det kan man ju undra. Och varför man väljer att bo på Österlen då när man ska jobba i andra änden av Skåne. Men jag jobbar i ett projekt som heter Återhämtningsprojektet. Och det innebär att jag är egen erfaren inom psykisk ohälsa. Och det heter Peer Supporter. Och vi startar återhämtningscafé i olika kommuner då i nordöstra Skåne.
Återhämtningscafé, nu får du förklara.
Ja, det var bra du nappade på den. Det är ett koncept som jag började med här nere i sydöstra Skåne tillsammans med en kollega från psykiatrin när jag jobbade som BISAM, brukarinflytande samordnare. Och det gjorde jag ju i 7 år här nere. Och det var ju också för att människor ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa eller sjukdom och kunna leva ett värdigt liv och bra. Och då startade vi återhämtningscafé som är tänkt till alla som berörs av psykisk ohälsa. Och just återhämtning är ju då tanken att man ska hitta sin väg framåt för att må bättre.
Men café...
Det är ju det, fika är ju bra grejer. Goda kakor, eller nu har det varit lyxigt så att ibland är det smörgåstårta och ibland grillar vi korv och så. Så att det handlar ju om egentligen att man möts här över en kopp kaffe. Så att det är ett väldigt fint sätt att samla att folk kommer dit och så pratar vi oftast då. Vi har ett tema på själva kaféet och så då har vi en introduktion och sen har vi en frågeställning som man tar med sig när man sätter sig och fika. Som kan vara då första kaféet är, vad är återhämtning för dig? Vad mår du bra av?
Och du säger att det är egen erfarenhet som gör att du är inne i det här.
Ja, jag har ju egen erfarenhet av psykisk sjukdom tycker jag det heter egentligen. För nu pratar vi psykisk ohälsa om allting egentligen. Men sjukdomar finns ju fortfarande. Bipolär sjukdom är det som jag fick diagnos på 2006. Jag är inte helt överens med läkaren för han sa att jag skrattade för mycket och grät för lätt. Vilket jag tycker är mer känslor som är bra att ha. Sen är det ju kanske hur man hanterar det. Om det går till överdrift i bipolär sjukdom är ju manodepressiv heter det för. Och blir man för glad kan du gå in i en mani. Och efter en mani kommer i princip alltid en depression. Och det är ju det man vill undvika då. De här ytterligheterna i känslorna. Men jag tänker att jag är den jag är. Min personlighet, sen så åt jag medicin ett tag, litium för bipolaritet. Och det har ju hjälpt mig under några år och stabiliserat tillvaron. Sen om det är jag som har blivit äldre, vilket jag har blivit med åren. Eller om det är sjukdomen som har blivit lindrigare. Det är ju svårt att höna ägget, du vet.
Men när ni träffas, har du en ledande roll då? Eller är du en i gänget? Eller hur ser det ut?
Ja, i Nordost, där jag nu är i det här projektet, då är det jag som håller i kaféet tillsammans med någon peer-support-kollega eller inflytande samordnare i psykiatrin där uppe. Här i Sydost har jag varit och hållit i dem ju typ, då höll vi 19 stycken innan de tog bort den här funktionen jag hade. Och så nu är jag åhörare här, men jag snackar ganska mycket där också. Så att, jag känner ju många av deltagarna, och det är ju, nu har du hållit på sedan 2019 här i Sydöst. Så att det är ju ett invant koncept, kan man säga, att vissa kommer ju åter varje månad. Liksom.
Hjälper det?
Det tycker jag. Alltså, det är svårt att förklara, men när man träffar människor som jag har gjort då under de här åren som BISAM till exempel, så var det ju vissa som inte pratade. De hade jättesvårt att vara i sociala sammanhang. För 2 år sedan till exempel så hade vi en konferens i Tummelilla. Då var det några av de här personerna som jag tog fram på scen och ville att de skulle berätta hur deras liv var. Och de skulle ju aldrig tänkt tanken för några år sedan tidigare att överhuvudtaget ställa sig på en scen. Nu snodde de micken ifrån mig och berättade vilka upplevelser de har haft när de har varit ute i naturen eller suttit tillsammans på ett återhämtningscafé. Jag har träffat flera deltagare som har på kaféerna då, som delar med sig väldigt tidigt, alltså snabbt i sammanhanget, om sin livshistoria och sin problematik. Och man kan då ge tips på var de kanske kan söka en förening eller hitta kontaktperson i kommunen, så att få någon typ av annat sammanhang också. Och någon kvinna som hon sa när hon kom till ett kafé att det är nog risk att jag går jättefort, och hon var väldigt nervös av sig. Hon satt kvar i 2,5 timme. Veckan efter kom hon på vår aktivitet i Tivoliparken i Kristianstad, gå för psykisk hälsa. Så sa hon, ja, det är för att du är här som jag vågar komma. 2 veckor senare kom hon på ett café i en annan kommun också. Så att det är jättehäftigt att se hur människor utvecklas på ganska kort tid. Tack vare, jag tror det liksom avgörande är att vi har egen erfarenhet då, vi som är peer-supporters.
Men någonting hos dig måste ju göra att hon faktiskt säger det här om dig.
Jag är snäll. Nej, men jag är ganska öppen. Och det tycker inte jag har med min diagnos att göra, utan det är ju jag som person som alltid har varit social och positiv och framåt. Liksom. Jag var faktiskt på, eller faktiskt, men jag var på SRF Sydöstra Skånes 45-årsjubileum igår. Och där kände jag nu att nu är jag nu lite väl så positiv och aktiv. Men vi kom på tillsammans aktiviteter vi skulle kunna kanske starta här nere. Jag är ju en sån som vill att det ska hända saker och tycker att folk ska få må bra. Då får man vara positiv och glad. Varför är jag så här och bor på land?
Traktorsläp med dynga eller vad det nu var.
Ja, man får känna alla dofter också här ute. Nej, men det är intressant att bli utfrågad eller vad heter det, intervjuad så här. För det är vissa saker jag kom på att jag har inte tänkt så mycket på i mitt eget liv innan. För att jag har liksom, ja, när jag var liten så fick jag ju veta att jag såg dåligt. Jag fick glasögon och fick kika och sitta längst fram i klassrummet och så. Men jag var med seende kompisar och min familj tyckte att jag var väl som alla andra. Liksom. Det var inte så att jag blev stoppad i något speciellt fack då. Så när jag var med i US då uppmärksammade jag ju mer hur jag såg och hur andra såg. Sen har jag nu levt mer bland andra som inte har synskada. Och jag tänker inte så mycket på det, att jag ser dåligt liksom. Och omgivningen säger ofta att det märks inte, men sen när jag läser så läser jag ju väldigt nära. Och ibland så missar jag ju saker och då blir det så, hur ser du inte det? Nej just det gör du inte. Och så skrattar vi lite. Så att, ja.
Men tycker du att omgivningen borde vara mer medveten om det för att det på något vis skulle underlätta tillvaron för dig själv?
Alltså i mitt fall tror jag inte det, för att jag tänker att jag ser igen dem så bra. Eller jag tror ju att jag ser. Jag börjar ju fundera nu om hjärnan styr mycket mer än alltså vad jag faktiskt ser. Att jag tänker att folk hanterar mig utifrån att jag är den jag är. Alltså inte att jag ser dåligt. Och att jag har inte problem så ofta med min synskada eller hinder eller vad man ska säga. Och idag tycker jag att det har blivit lättare, till exempel med mobiltelefon. Många använder ju den, andra människor skjuter av saker och sparar och tittar på och så. Och det använder jag ju min mobil mycket till. Där jag förr kanske hade en kikare. Och den använder jag knappt nu. Jag har aldrig skämt för att jag behövt plocka upp min kikare. Men nu känns det mer, nu är jag ju som alla andra, för alla står med sina telefoner i näsan ändå, om de ser eller inte ser. Så att där kan jag tänka att vissa saker i utvecklingen har gjort att vi som har olika funktionshinder, eller vad man kallar det. För jag fick också lära mig igår att jag sa fel ord för det. För jag tänker inte mig som någon med funktionsproblem, utan jag ser min synskada som mer en tillgång. För den har gjort att jag har fått uppleva saker. Typ jag har spelat goalball och varit på Paralympics. Jag hade väl inte kvalat in i någon idrott som fullt frisk, om man säger så. Så att jag tänker mig att min synskada är en resurs.
Paralympics, goalball?
Ja du, här sitter du med. Jag har ingen Paralympics-medalj, men jag har VM-brons från Atlanta. 94 var vi där väl? Nej, 96. Jag spelar goalball. Vi började spela i Malmö 91 tror jag, Värnhemsskolan. Så har jag spelat i FIF. Man kan ju inte tro det, för jag är ju lite äldre. Men jag har ju spelat ihop med Fatmir Sarameti och Jimmy Björkstrand. Han är med på den här Walk of Fame i Malmö. Men jag var klubbkamrat med dem. Men jag var med i damlandslaget i goalball. Det hade jag ju aldrig gjort om jag hade sett fullt. Och då var vi ju ute och reste och var i Finland och Ryssland och Tyskland. Så jag har gjort mycket tack vare min synskada, tänker jag.
Men då är du på något vis med en fot i bägge lägren, om man kan säga så. Är du en i gänget bland seende och en i gänget bland de som ser mindre?
Ja, så har jag ju tänkt alltid för. Och jag tänker liksom fortfarande att jag liksom funkar överallt. Men jag har väl också funderat på att jag samtidigt aldrig har tillhört någon grupp. För när jag var med synskadade kompisar eller som var helt blinda, så kände jag mig ju inte riktigt som dem, för jag såg inte lika dåligt. Och när jag är med seende kompisar så ser jag ju inte som dem, och de kör bil. Och jag har ju alltid provat saker ändå kanske, fast jag kanske inte borde, utifrån att jag då har haft så mycket seende kompisar. Men det kan jag väl tänka när jag har filosoferat över min psykiska ohälsa, att den här känslan att faktiskt, fast jag har ett stort nätverk, mycket vänner och gör mycket saker, så är jag egentligen ganska ensam, för jag har inte så många som är som jag. Så, typ.
I flera år så var Maria Samuelsson brukarinflytande samordnare, förkortat BISAM, i ett nu nedlagt projekt som omfattade Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.
När jag jobbade som BISAM så startades ett projekt från Sjöbo kommun om att personer med psykisk ohälsa då i kommunen skulle ut i naturen och prova på att göra upp eld eller bara vara i naturen och få en relation till det. För vi vet ju att naturen är bra för hälsan. Och det projektet föll ju väl ut, och man startade samarbete sen med Friluftsfrämjandet, och nu är det ju spritt i Skåne, och det är ett stort arvsfondsprojekt i Sverige för psykisk hälsa. Och då kom jag på det igår när vi satt och pratade, att det här borde vi göra med synskador också.
Men finns det en koppling till den psykiska ohälsan hos eventuellt då personer med synnedsättning, eller handlar det bara om att komma ut i naturen och känna sig tryggare där?
Det har jag inte tänkt färdigt på egentligen, för jag kom på det här igår. Men för min egen del så har jag ju kommit till insikt senare att min psykiska ohälsa kan ju bero på att jag faktiskt ser dåligt, så att jag har kämpat ganska mycket i mitt liv för att kunna se, så att säga, och prestera som alla andra. Och att är man då skör redan innan, så kanske den psykiska ohälsan blommar ut liksom. Men jag tänker att den här idén att bara våga gå eller vara ute i naturen handlar ju mer om att personer med synskador kanske inte är just så mycket ute. Nu generaliserar jag kanske, men jag tänker att det är lätt att man inte ger sig ut på egen hand liksom. Så då hitta ett sammanhang där det känns tryggt.
Har du upplevt att det är en tabufråga i synskadesammanhang att prata om psykisk ohälsa?
Ingen aning, för jag är ju inte så mycket i synskadesammanhang. Det var ju typ igår, det var det här jubileet som jag ville vara med på. Men jag tror inte ens vi tänker att vi borde prata om det. Mer än att jag har själv hamnat i det nu utifrån att jag fick min diagnos. Så har jag nu kunnat koppla ihop de här grejerna. Jag träffar ju vänner som är synskadade där jag har sett själv att de mår dåligt. Sen liksom vilket som kom först, det kan man inte veta kanske. Men jag tänker att det är inte helt omöjligt att... För det blir utanförskap kanske. Man kan ha blivit mobbad. Man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns ganska många anledningar till att kanske inte livet känns på topp hela tiden. Och det är inte bara synskadade, tänker jag, utan vi pratade om det igår att jag tycker det är synd att vi delar också upp oss i grupper i samhället. Att nu ser du dåligt, nu hör du dåligt, nu har du psykiska problem. Istället för att vi egentligen tillsammans har ju samma behov eller önskemål att ha kul i livet. Jag tror det hade gynnat många fler om vi hade mer kämpat eller gjort den här, vad ska man inte, kampen, jag tycker inte det är rätt ord. Men om vi hade samarbetat och lyft fram vad vi vill ha gjort, tror jag vi hade kommit längre om vi hade varit många fler föreningar tillsammans än att dela upp oss. Jag är med nu i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Där är man inte heller liksom noga med diagnosen, utan det handlar egentligen om att man vill ha social och mentalt välbefinnande.
Ska vi berätta lite om hur det ser ut där vi sitter? Du sa att du gillade färger. Det ser ut som du gillar rött och svart och trä, vilket väl är ungefär det gemensamma här.
Ja, men det är i detta rummet. Mitt kök är turkost och mitt sovrum är grönt. Så att det beror sig på var du är i mitt hus. Men här är rött och svart och vitt. Lite är det ju som du sa, jag har inte tänkt tanken här med kontraster. Men jag tycker ju att det blir häftigt tillsammans, liksom, att det syns tydligt. Tapeterna har jag ju blommönster på och kuddar är rutiga och filt med hjärtan. Så det är ju, jag har ju liksom olika mönster men i de färgerna.
Jag ska säga att tapeten är svart med vita blommor som är röda i mitten. Mm. Och sen är det en rödvit folkabuss modell Ä. Ja, den står inte här, men den är avmålad.
Jag hade önskat att jag hade en live, kan jag säga. Jag tycker folkabussar är fina. Jag är lite sån, jag skulle ju varit född lite tidigare eller levt på 50-60-talet, tror jag. Nog mer jag egentligen.
Men jag är så nyfiken på hur det som står på golvet här kan tänkas låta.
Oj. Det är inte säkert att jag kan få den att låta nu faktiskt. Vi provar. Det blir, kommer garanterat att det låter falskt. Men... jag kan klippa bort lite uppvärmning här först. Det var för länge sedan jag spelade. Jag tror okay. Vi lägger ner det projektet. Det här är ju helt galet ju.
Det är alltså en...
saxofon som verkar ha gett upp hoppet här om livet. Oh, där, jäklar. Jag har alltid tyckt saxofon är coolt och det är lite sexigt med saxofon. Men sen så ville jag lära mig så köpte jag en saxofon och lyckades lära mig Amazing Grace. Jag tror bara den är trött.
Ska vi ta detta med beskrivningen? Hur ser du ut? Ja, du går ju lite i färg med tapeten.
Det var inte avsiktligt, men det skär sig lite för min tröja är faktiskt lite rosa. Det är inte så snyggt. Men om man börjar uppifrån så är jag väldigt ljushårig, eller vithårig i princip. Och jag har röda glasögon och jag är blåögd.
Men röda, det är inte glasen som är röda?
Det är bågarna, precis. Du ser, jag är inte van att beskriva mig själv. Och då är de till och med silvriga, tror jag, på kanterna här utanför det röda. Ja, och jag tror jag är lite så rund och glad i ansiktet med smilgrop. Jag är 1,73 lång och jag är ganska ljus i skinnet. Men jag föddes ju väldigt vit för jag är född albino. Jag var silverhårig när jag föddes. Men jag blir solbränd så lite färg har jag. Och jag har en svart tunika med blommor på och svarta byxor. Svarta strumpor.
Brukar du vara svartklädd?
Nej, jag tycker om färg också. Men det är väl sån här man lär sig med livet. Men om man då har lite former så kan med svart kan man dölja lite. Så att, men jag gillar färgglada överdelar. Så att jag är nog mer färgglad än svart. Näsan är nog rätt liten i förhållande till, jag skulle kunna haft större näsa i förhållande till huvudet. Jag har rätt så stort huvud tror jag. Och jag har ganska tjocka ögonbryn. Jag får dem plockade. Så jag är ju ganska grov i ansiktet. Jag är absolut ingen sån här skör och liten människa. Jag är nog mer grovhuggen, tänker jag.
Och så har det blivit dags att ta adjö och Maria Samuelsson visar en genväg.
Så går man här. Jag har ju projekt här, jag borde ju göra något med min äng och jag har renoverat lite här för jag skulle hyra ut och så. Så jag tänkte jag ska ha sån här afrodans och skrattyoga. Jag har haft bakluckeloppis här ute innan, men det här är min äng, 1 hektar. Wow. Så jag ingår i bysamfälligheten bland bönderna, så där sitter jag med min hektar och de kör traktorer. Men det är ganska roligt.
Hej då.
Tack för idag. Hej.
Maria Samuelsson i Järrestad var alltså månadens ansikte i november. Hon intervjuades av Dodo Parikas.